It means the integration of public morality.
Nej,
you can today tell publicly things that if 20 years ago you were to tell them, you would be mocked and an idiot. It's a moral disintegration.
Okej,
okay, vi fixar allt med revisorerna sen. Tänk inte på det nu. Go in a pod state of mind.
Yes, pod state. We have to do this episode of Lilla Drevet in English now.
Oh no.
Because after Trump's false statement about there being an attack in Sweden.
I'm going to defend Trump there, actually.
DN is writing articles in English and Jonas Gardell is tweeting in English now because he wants to have an international retweet hit.
And Aftonbladet has every article about Trump and Sweden has also an English version.
Because it's so important that we, the Swedes, as the humanitarian superpower, and we will explain to the alt-right bloggers that they are wrong and teach the Americans about the great welfare state of Sweden.
But Fox News said that we are a moral superpower. They said that we are giving and giving and taking in and be super 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 nice. And what's the thanks? Upplopp i Rinkeby.
That's alt-right lies that we have to now with the real Swedish news, the best news in the world. We have to. Så jag tror jag skulle kunna slå igenom internationellt som stå-upp-komiker genom att prata engelska sådär.
Mm. Ja, testa.
Jag skulle tänka mig att jag skulle kunna göra det om jag talar dålig engelska. Så att skämtet blir, alltså, lite som att jag blir liksom, vad heter han i Zeeland som är så härlig?
Al Pitcher.
Alltså, jag skulle bli Al Pitcher fast i England.
Ja, exakt.
You call this a chair? In Sweden we call it stool.
Ja, men för det är det som är grejen, att det finns ju inga...
Chair? Isn't that a singer?
Kul!
Eller hur?
Ja, fast de skämten bygger lite på att folk kan båda språken, tror jag. Aha, okay. Men det jag mer har tänkt på är att det finns inga som är så fåfänga och ängsliga med sin engelska som svenskar.
Nej.
Att de svenska ståuppkomiker som har försökt i England och USA, att de slår knut på sig själva och låter som att de håller på gå sönder nästan för att de anstränger sig så hårt för att prata perfekt brittisk eller amerikansk. Det är ingen som har omfamnat den här etnoskärmen i att prata Stig Helmer engelska. Mm. Och det är så dumt att inte göra det när man har chansen för det.
Absolut.
Det för en gångs skull.
I mean, alltså, I listen to Cher. I love Cher. I don't put a sit on her when I'm eating pot roast.
Det blir succé direkt. Jag tror att det är ett bra förslag.
Jag menar, Hans Rosling hade ju inte blivit så folkkär, tror jag, om han hade låtit så, liksom, så skitnödig som Alexander Skarsgård i Generation Kill. Mm. Nåväl, ska vi komma igång med det här nu?
jag tänker på Cher-skämt här.
Ja, men alltså, Al Pitchers skämt bygger ju på att han pratar engelska, sen så slänger han in svenska ord ibland. Okay. Så du måste ju prata svenska då i England och sen slänga in engelska ord ibland.
Why don't call it stool? I mean, then you know it's not a singer, but something you sit on. Come on!
Jag gillar det. Jag hade betalt 50 kronor för att gå och se det här.
Tack.
Okej. Okay. Vi säger välkomna till det 139:e Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast som görs för Aftonbladet Kultur och i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Rösterna i veckans avsnitt tillhör mig, Ola Söderholm, och er, Moa Lundqvist och Jonathan Unge. Hej på er.
Hej.
Och vi är i Malmö musikstudio.
Just det.
Yes.
Vi flög helikopter hit och landade på hustaket. Det är, som ni vet, enda sättet att förflytta sig i no-go-zonen Malmö utan att bli halalslaktad av ungdomsgäng.
Det här är ju riktigt en no-go-zone som vi är i.
Helikoptern blev beskjuten med skuddmissiler från Rosengård, men vi överlevde den här gången. Ja, det är det kanske.
Ett granne är väl knarklangare, så de blir hela tiden... Blir de hela tiden rassade? Alltså det kommer, de gör rassade.
Här inne?
Ja, för polisen går in i fel byggnad. Så skrattar du.
Jag trodde det mer var för att marken är förgiftad.
Nej, men jag ska återkomma till det här med en mer nyanserad bild. Mm. Och vad ska ni prata om i veckans avsnitt?
Kommunals reklamkampanj.
Mm. Och så talar med en yrkesgrupp som Moa av någon anledning tycker är skum.
Mm.
Jag tänkte bara, innan jag gör något annat, så tänkte jag i linje med det du gjorde förra veckan, Jonathan, då du pratade om att det är viktigt med rättelser och uppföljningar. Mm. Så jag funderar lite på vad från förra veckans avsnitt man ska be om ursäkt för.
Mm-hmm. Okay.
Det, något borde det vara.
Okay.
Jag pratade om Hans Rosling då, ja, att han gjorde ett uttalande på Publicistklubben om att hans budskap på hela Sveriges Skramlargalan var att det Jimmie Åkesson sagt var rätt. Mm.
Jag skulle stå där på scen och tala om att det som Jimmie Åkesson har sagt i 2-3 år, det är fullständigt rätt. Det var ju själva utmaningen.
Och få Globen att ställa sig upp.
Ja, jag skulle ställa mig upp och säga, hur gör man det? Va? Det är ju inte klokt att vi inte har försörjt UNHCRs flyktingläger med pengar.
Och jag sa typ något då, förra veckan. Mm. Helt oplanerat, det stod inte på min lapp eller någonting.
Nej.
Jag chansade.
Improviserar brainstormer.
Om att man lite grann fick känslan av att han lite grann fasades ut efter att han sa det här.
Ja.
Att han inte medverkade som expert lika mycket efter det att han i sina föreläsningar då ville hålla på att lyfta fram det kostnadseffektiva med att hjälpa flyktingar på plats i närområdet jämfört med att hjälpa dem i Sverige.
Mm.
I alla fall så har ett antal människor hört av sig och påpekat att hans icke-medverkan i media handlade om att han sa nej tack.
Mm.
Mycket antagligen på grund av att han hade cancer.
Okay.
Mm.
Så det känns lite då osmakligt kanske.
Mm. Ja.
Nej, men det som eventuellt kanske var mer sant var snarare att han fasades ut som referenspunkt för vissa i den här Refugees Welcome-rörelsen efter sina uttalanden. Mm. Att de inte gillar att referera till honom lika mycket, men inte att han fasades ut från medieplattformar.
Mm.
Det var antagligen inte som man kanske kunde tro att jag antydde, att en cancerutmärglad Hans Rosling stod och krafsade på dörren till TV-huset och viskade, väste, att min sista önskan är att få vara med i Godmorgon Sverige och med toarullar och Fia med knuffpjäser förklara att för kostnaderna av att ta emot ensamkommande kan vi ge fler skolgång i Afghanistan. Mm. Och svenska medie Illuminati, censurministeriet, bara nej, detta är haram. I enighet med lilla Saltsjöbadsavtalet censurerar vi dig. Gå hem och dö i vanära, din politiska avvikare. Så var det inte.
Nej.
Så att jag bara säger det, att mea culpa. Nog om detta. Det är en glädjens tid.
Jaså?
En tid av nationell stolthet.
Mm.
Det bästa som kan hända svenskar har hänt. Vi har fått uppmärksamhet utomlands.
Ja.
Just det, av USA till och med.
Den finaste uppmärksamheten.
Mm. Det är som att varenda gång som det sker något fruktansvärt i Sverige eller Skandinavien, så handlar den första nyheten om att de säger något om det på CNN.
Just det.
Det är så här Göteborgsbranden, vi går direkt till ett klipp från CNN.
De har, kan ha så här svepat det här liksom, på engelska, tyska, franska. Liksom.
Ja. Kolla vad de snackar.
Jag släppt en, och de här pratar om att det har släppts en atombomb över Göteborg i Frankrike också. Ja, nu är man en snackis över hela världen.
Upsi-dupsi.
Men vi kan, eftersom att jag vet att det här är, den här podden är en förstahands nyhetskälla för många gräsrökare där ute i Sverige, så kan vi ändå ta det här från början. Det är lite uttjatat kanske. Men vi kan lyssna på det här klippet som utlöste den största nationella yran sen Alicia Vikander dansade små grodorna hos Jimmy Fallon.
You look at what's happening in Germany. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. They took in large numbers. They're having problems like they never thought possible.
So Sweden.
Du kanske kommer rätta det här. Jag kanske inte ska rätta det.
Vad tänkte du rätta?
Jag tänkte rätta är att han säger faktiskt inte att det ska vara terroristattentat.
Jag hade inte med hela sammanhanget här.
Nej.
Men han sa Sweden.
Ja, han sa Sverige, men
liksom, man fick ju den här varma Peter Stormare i nazistuniform blir skjuten av Harrison Ford-känslan.
Precis, men alla de här, sen varenda liksom talkshow-host, eller vad heter det, värd, har gjort så här. Men det hände ju ingenting i Sverige på fredagen. Mm. Men det var inte det han menade.
Nej, det Trump talade här på ett rally som han höll i Florida om vikten av att ha en hård och stram migrationspolitik. Han verkade koppla ihop det med olika terrorråd i Europa. Han sa att vi måste hålla koll på dem som kommer in för att se vad som hände i Tyskland, Paris, Nice, Bryssel och vad som hände igår i Sverige. Så att, nej, du vet, han sa inte det rakt ut. Men det, alla platser han nämnde var ju förknippade med terrordåd som skett relativt nyligt förutom Sverige. Så det lät som att han sa att det i lördag skulle ha skett ett terrordåd i Sverige.
Jag tror med att det handlade om länder som har tagit in väldigt många invandrare och som nu har problem med det.
Men varför säger man då Paris, Nice, Bryssel?
Ja, jag tror att det är en massa invandrare som har problem med det.
Det är...
För när han menar i fredags, menar han i fredags för då sändes det här den här dokumentär, minidokumentären.
Ja, precis.
Just det.
Ja, precis.
Låt Trump vara Trump. Det... Nej, men jag vill bara
slå. Ja, men jo, men jag vet ja. Vad vi ja. Jag vet vad hans förklaring var sen ja. Och så vidare, men det var ju inte heller det var inte helt orimligt för någon som hörde det för första gången att tro att han menar på att det var ett terrorattentat.
Okay, jag vill bara säga att jag för en gångs skull så tycker jag inte att hans förklaring var orimlig. Jag tycker att han har gjort väldigt många saker som varit mycket mer orimligt än just det här, jag är ledsen.
Det skedde i alla fall inget terrordåd i Sverige då.
Nej.
Om man inte syftar på att Ove Törnqvist gick till finalen i Melodifestivalen.
Boom.
Ungefär 4 miljoner skämt av den kalibern har postats under hashtaggen Last Night in Sweden senaste dagarna. Ja, men sen då som du sa förtydligade Trump att han syftade på när han sa igår i Sverige var det ett inslag han sett på konservativa tv-kanalen Fox News om problem med brottslighet i invandrartäta områden i Sverige. Och det är ju så att två saker här är ju sanna.
Ja.
Dels är det sant det här som Donald Trump säger.
They're having problems like they never thought possible.
Ja, det är ändå då problem i Sverige som man för x antal år sedan inte hade kunnat tro var möjliga. Med gängkriminalitet och skjutningar.
Ja.
Extrema klassskillnader, svart ekonomi, utanförskap, skuggsamhälle och så vidare. Även om man som Donald Trump inte vill göra det här direkta orsakssambandet att just flyktinginvandring i sig ofrånkomligen leder till dessa problem, så finns ju enligt alla problemen som vi inte hade kunnat tro var möjliga här och nu de facto, så finns de. Det är sant att det är problem vi inte hade kunnat tro var möjliga. Det andra som är sant är att det inte är så farligt i Sverige. Det är också sant, eller hur? Att Trump och hela världens alt-right-krigare har helt bizarra föreställningar av situationen i Sverige i allmänhet. Och då här i Malmö i synnerhet. Att det flyger runt massa påhittade artiklar som bara är antimuslimsk propaganda. Och att många runt om i världen på riktigt hör talas om Malmö av den anledningen att de har fått reda på att det är sharia-lagar här. Och att Malmö är en no-go-zone. Så frågan är, ska man fokusera på att det är värre än vad vi någonsin hade kunnat tro? Eller ska vi fokusera på att det inte är så farligt? Föga förvånande har de självbelåtna svenskarna valt det senare alternativet. Carl Bildt, jag vet inte om ni såg det, han ledde Twitterkriget mot Donald Trump och skrev, haha, har du kollat mordstatistiken där i Florida där du höll talet, Mr. Trump, very bad, och så vidare. Det har också blivit ett meme på Twitter att driva med den rabiata alt-right överste prästen Paul Joseph Watson. Han är helt tokig, jag följde honom ett tag, men alltså man fick verkligen så här, alltså han bröt ner den så att det började så här ringa i ens huvud, för han twittrar så mycket hela tiden. Jag förstår inte hur han kan vara så produktiv med hat-tweets. Men han skrev något om att alla journalister, alla ni journalister som påstår att Sverige är säkert, att jag ska personligen betala resa och boende för ert besök i the crime-ridden suburbs av Malmö.
Men vad är det då att han bara skulle betala för tunnelbanebiljetten?
Tunnelbanebiljetten?
Ja, men det känns som att kunna säga att han sa just till förorterna att det skulle vara hans brasklapp. Jag menar ju inte boende och resa från Cincinnati.
Utan... Jag tror att det har slutat med nu att han ska betala för en journalist i alla fall att få åka till Malmö. I alla fall då ni ska få besöka crime-ridden suburbs av Malmö. Suburb, förort då. Jag vet inte ens vad som är en förort i Malmö.
Nej,
det finns ju stadsdelen Rosengård som man gissningsvis kanske syftar på.
Ja.
Limhamn då?
Den är typ 5-10 minuters promenad från där jag bor, Rosengård.
Nej, det är verkligen en stadsdel. Alltså, det är ingen förort alls. Det är det faktiskt inte.
Det kan ju bli lite av ett antiklimax också om man hoppas att journalisten som åker hit ska promenera in i Rosengård och bara direkt bli mördad för sina Nike-skor. Tror jag. Jag vet, eller liksom är det, för jag har varit i Rosengård jättemånga gånger, i och för sig inte gått runt där själv på kvällen. Det kanske är dumt.
Vet inte.
Vi gör det tycker jag, så ser vi om vi överlever.
Ska vi vara ute på fältet för första gången i Lilla Drevet? Att inte bara sitta här och tycka, utan vi gör reportage till nästa vecka.
Det här är inget farligt, så sänder vi live från på natten från Rosengård. Där sitter vi, trygga mediasvenskar. Inget konstigt det här, ja.
Men det är ju det att det är sinnessjuka gänguppgörelser och sånt som pågår i Malmö. Men det är ju en vanlig svensk stad på så vis. Att man lallar runt ensam och full på kvällen.
Ja.
Det känns kanske fånigt att hålla på och sitta och säga det här. Men det
är... Ja, alltså, problemet är att nu verkar det som att folk är rädda. Att förr har varit så i Rosengård att de bara så här skrattar åt den. Och sagt så här, men vad fan, det är ingen problem alls. Och som vi åkte runt där, jag kom åt att alltid cyklade där. Men du, när jag ser Erik Nivas reportage i nya Zlatan-tidningen,
ja, jag såg den, ja.
Så vad heter, så är det som att även de har börjat så här, ja men det är inte så soft här längre. Man blir orolig, och dessutom blir man så orolig eftersom de skjuter fel människor så himla ofta.
Ja, exakt.
Det... Så de behöver inte ens ha gjort något. De ska mörda någon och så är de superstressade och så vågar de inte fråga, hej, vad heter du? Så bara skjuter de en person istället.
Nej, det är konstigt att man vågar det ena men inte det andra.
Ja, det är faktiskt jätteunderligt. Och det känns som att det, just när man ska döda någon så skulle jag verkligen så här kolla två gånger.
Ja, precis. Men det är just det, bara, i alla fall att det är att det inte det här då, att det är någon sån sydamerikansk stad där random människor blir rånmördade.
Nej, riktigt. Precis. Det är inte så att man automatiskt blir mördad om man åker. Så är det faktiskt inte. Det kommer inte komma fram någon och fråga så här, vem man är och man... Mm. Man måste ha någon sorts liksom pass för att komma in.
Poängen är då att det är inte no-go-zoner. Nej. Alltså random människor har ju tillgång till det offentliga rummet,
ja,
och går runt fritt, såvida de inte är judar. Men eller för den delen andra icke-arier.
Ja.
Alltså det är ju de med invandrarbakgrund. Det är ju de som har skäl att känna sig utsatta. För, ja, för alltså även de som då verkar kanske ha blivit skjutna av misstag eller bara för att de har vitt natt eller, alltså det har ju också varit människor, det har ju inte varit
Jag tror säkert för mig att vara i Rosengård, ja, än för en invandrare var i Rosengård.
Ja,
för det är definitivt. Ingen, det är ingen som tror att jag skulle kanske kunna vara Jean eller någonting, han som jag ju skulle döda idag.
Mm, alla som har blivit dödade, även om det kanske har varit sådana som har varit inte med i the game.
Nej.
Så har de ju varit människor med invandrarbakgrund i de områdena. För det, och så är det ju egentligen, det är lite så där överallt nästan i de större städerna. För jag funderar på det, varför det är sånt jävla fokus just på Malmö. För att det som sker är på ett sätt inte så speciellt. Det har varit snäppet fler mord per capita i Malmö nu i ett par år. Jämfört med Stockholm och Köpenhamn. Men det är ändå en väldigt europeisk nivå.
Mm.
Alltså ingenting mot mordfrekvensen i de farliga amerikanska städerna. För att inte tala om de sydamerikanska. Så man kan säga inte förneka att det är illa det som sker i Malmö. Samtidigt då, som sagt, det är inte så farligt. Så vad är det som är så speciellt med Malmö? Varför blir Malmö en sån nyhet? Varför skapar det sån outrage jämfört med andra städer? Jag tänker att det speciella med Malmö är väl att det kastas handgranater och skjuts lite överallt.
Mm.
Också där vita människor bor.
Mm, exakt.
Så det blir så himla hemskt på riktigt. Mm.
Jag kommer ihåg, i lokaltidningen i Malmö, som heter Lokaltidningen, att de hade artikeln, men nu har det börjat bränna bilar även, och så sa de med typ på, vad kan det vara, men liksom på någon gata som är mer i centrum liksom.
Mm.
Att liksom det var lite var grejen.
Ja, precis. Och så
det här var ju konstigt. Här bor ju jag.
Ja, men så det blir så himla hemskt på riktigt.
Mm.
Det är förvisso inte vita som blir skjutna här heller, men ändå. Nej. Man blir verkligen chockad när bruna människor blir skjutna så himla nära vita människor.
Ja.
Eller hur?
Ja, ja.
Alltså vi vita vill ogärna sno offerrollen här.
Mm.
Men vi känner att fan vad vi har varit nära er nu några gånger när ni har blivit skjutna. Hur tror ni det känns för oss? Nu får faktiskt Anders Ygeman komma hit. Nu kan ju inte skjuta ihjäl varann på Möllevångstorget eller i Folkets park. Alltså det är det som är så stört i Malmö. Varför kan det inte vara som i andra städer? Alltså Husby eller Biskopsgården, det är något jävla Mordor långt borta. Det är ingen man känner någonsin satt sin fot. Alltså det är just det att det finns här gentrifierings- och hipstermedelklass Malmö och utanförskaps Malmö, men det är ingen ordentlig geografisk uppdelning.
Nej.
Knarklanger som skjuter på varann och pappalediga reklamar på samma kvadratmeter. Det ska ju inte vara så.
Nej, det ska inte vara så.
I andra städer, om du är på en gata med vegankaféer och vintagebutiker och IPA som smakar som den kramats ur en raggsocka, då brukar det vara ett tecken på att nu är antagligen inte i den delen av stan där de skjuter på varandra.
Nej, men vad fan är det?
Det brukar vara en ledtråd, va? Eller hur?
På riktigt. Vad är det med våra mördare som använder sitt jojo-kort för att ta sig liksom till en helt annat ställe och där ställa sig och skjuta på varandra?
De har inte fått till det här i Malmö.
Det har verkligen fått mig att börja tro att lokaltrafiken, att det är något fel. Att vi kanske inte kan ha den längre. Det med att man fritt kan röra sig med buss genom stan.
Underbara Möllan, det här kvarteret och allt. Killar med rasputinskägg och sotarmössa som maler sin egen färs av högrev i jakten på den perfekta början. Och barn som mördar varann för territorium. Men det är om man ska förklara Malmö för en stockholmare. Mm. Men tänk dig Nytorget, fast med gänguppgörelser.
Mm. Men jag är upprörd på riktigt. Gentrifiering heter det. Mm. Det funkar liksom inte i Malmö. Nej. I Malmö är det så att det flyttar in en sån där av den perfekta början stället. Mm. Men bredvid den så envisas liksom maffian att ha sina sunkiga kaféer.
Men hur fan är det möjligt?
Ja, men hur fan är det möjligt?
Är det möjligt att knarkrondellen ligger mitt på Möllan? I andra städer, om det finns något som heter knarkrondellen som är exakt vad det låter som, då har man inte lagt den där. Men man har stadsplanerat. Varför har man stadsplanerat så? Här har vi på 50 meter vegancafé, hipsterbar, Liv Strömqvist och Sara Graners ateljé, knarkrondellen, en förskola.
Vad är det? Det är som att de inte vet vad gentrifiering betyder.
Nej.
Det jag bara menar är att människor som tillhör vår samhällsklass är lika trygga här som i andra städer. Det är bara det att det är oacceptabelt att vi ska riskera att vara så oerhört nära någon som blir skjuten.
Mm.
Det är det speciella med Malmö, och därför måste vi prioritera Malmö framför Göteborg och Stockholm.
Men det är också det Malmö alltid skryter om, att det är gångavstånd överallt.
Ja.
Att det är så himla nära.
Jag skryter jämt om det.
Det är jättenära liksom till Operan, det är jättenära...
Till olika ansamlingar av blommor och ljus och foton på mördade
ja,
ungdomar.
Ja, det är liksom, de ligger liksom... Ska vi ta bussen för att heda den här 16-åringen? Nej, vi kan bara gå.
Jag ska inte behöva se såna jävla blomaltare på min cykelrutt till mitt frilanskontor. Någon måste ta sitt ansvar och flytta de här blomaltarna till Mordor. Ygeman!
Dags att utvärdera hur fackförbundet Kommunals resa mot anständighet går.
Ha, det här ser jag fram emot. Jag har sett den reklamen.
Ja.
Mums.
Mums, Filip Babba. Lite background. Kommunal var med om en svår tid i januari förra året. Mm. Aftonbladet gjorde ett gräv då som visade att Kommunals handelsbolag Lyran hyrt ut Metropol Palace, kanske det heter, till shower med snuskhumrar som Tony Irving och Puma Swede. De bara drog kokain kanske från någon mellanchef, bara gangbang till rysk techno, vi vet inte. Jag berättar ur mitt minne nu, men jag tror det var något sånt. Och alla fick hyra Marholmen eller vad det heter, jättebilligt. Och så visade Tony Irving pungen, ingick i priset. Mycket skitigt.
Jag tror att det hade varit bättre ifall det hade varit så. Om det hade varit skitigt på riktigt i alla fall. Nu kändes det så deppigt för att det var så Sven Burlesk på något sätt. Att det var så här show från, jag vet inte, de burleska i Änglagård typ som har utklädda till pirater och står och dansar.
Johannes Brost kommer in och är lite sminkad. Och alla bara,
vad händer nu?
Om det åtminstone hade varit kokain i svanken.
Någon går in och berättar om en gång hon hade bananer som hängde från tuttarna. Man får inte se det. Hon berättar och alla bara, herregud.
Det var lite deppigt faktiskt. Det var inte all in.
Nej. Då hade, tror jag, Anneli Nordström kunnat sitta kvar. Men det var att man stod inte ut med det här deppiga
svenner. Men efter att det uppdagades då, allt det här fiffeleriet, och det var mycket med det här, att man har missbrukat medlemmarnas pengar och det, så blev det svårt och jobbigt för Kommunal, och de har försökt städa upp sen dess, som man kallar det då. Tidigare förbundsordförande Anneli Nordström avgick, och så även en annan andra människor.
Kassören va?
Ja. Ja, precis. Så införde man striktare riktlinjer för representation och hantering av medlemmarnas pengar, anlita ny samhällspolitisk chef, ny organisationschef och ny ordförande då, Tobias Baudin. Ändå så är det en del jobb kvar att göra, för de har inte så jättehögt förtroende fortfarande. De hade ett jättestort medlemstapp efter den här skandalen, folk som gick ur.
Sen kom de krypandes tillbaka.
Gjorde de?
Nej.
Fake news.
För att de kom på det är ändå dumt att inte vara med i facket. Eller?
Spekulationer. Men de tappade jättemånga medlemmar. Men redan innan det så var förtroendet rätt lågt för Kommunal.
De hade ju den misslyckade busstrejken också.
Ja, det har varit svårt.
Snarare med att ingen fick åka buss och kissa.
Just.
Och sen så slutade det med att de fick fortsätta att inte kissa.
Ja, de fick aldrig några...
Jag tror aldrig.
Nej, just det. De hade för lite raster. Just det.
Men så utöver den här uppstädningen bland personalen så har Kommunal gjort en ny ansträngning då det senaste året som alla organisationer gör i vår tid ju. Mm. Och det är ju att anlita en PR-byrå. Public Relations Bureau.
Mm.
För att hjälpa till med anseendet och förtroendet. Och i början av februari så lanserades en kampanj som är till för att bygga upp förtroendet mellan Kommunal och dess medlemmar. Samt för att värva nya unga medlemmar kanske. Och få till en dialog. Man ska prata om vad vill folk ha och så vidare. De som fick äran att hjälpa Kommunal är PR-byrån Ruth. Ruth.
Vi säger ju bara T, det är så svårt med det här TH-ljudet.
Ja, Ruth. Det är baserat på Kungsholmen i Stockholm och de har flera stora kunder som SF och Volkswagen. De är ett framgångsrikt företag. Och så dessutom så lägger de bara upp svartvita bilder på Instagram, vilket jag tycker är en professional air.
Ja, då hör man att det här är inte bara något.
Ta bort färgen.
Det är inte någon sån byrå som bara gör liksom grälla reklamutskick för Elgiganten.
Nej, utan det är class.
Internationell klass här.
Det har gått ungefär en månad nu sedan kampanjen sjösattes, så jag tänkte att jag ska utvärdera lite hur det verkar ha gått.
Ja.
Vad som var bra, vad som var dåligt. För man ska ju komma ihåg att reklambyråer tar rätt så mycket betalt generellt för såna här kampanjer. Och då tycker jag också att man ska ha respekt för det och se hur det verkligen går. Inte bara ta det som någon slags naturlag att helt plötsligt kommer en kampanj och går sen igen. Det man vill åt är en medlemsdialog, som sagt. Hur gör man något sånt?
Ja.
Hur kan man få veta vad folk tycker, förutom det uppenbara? Att ha en bra intern demokrati och se till att minska distansen mellan de som tar beslut och de som berörs av beslut. Hur gör man det om man inte gör på något sånt sätt? Satt alla på Rut och funderar över riktigt, riktigt länge. Hur skapar vi en kampanj som signalerar att Kommunal verkligen bryr sig om sina medlemmars åsikter? Och dessutom har på något sätt vaknat. Vaknat upp. Det kanske man gör genom att använda sig av en tupp, sa en copywriter. För tuppar väcker ju folk, eller hur, på morgonen?
Ja,
om man bor på landet, eller förr i tiden, så var det ju mycket så. Att tuppen gal och då vaknar man.
Och det är en robottupp.
Precis, för vi lever ju i framtiden. Vi kan inte ha bara en vanlig tupp, så en copywriter kanske då.
Hur skulle det se ut liksom, om det ringer på dörren och så öppnar ordföranden och där står det en riktig tupp?
Ja, det hade varit konstigt för mig.
Det hade inte konstigt ut, va? Däremot om det ringer på dörren och så står det en robottupp där.
Då bara,
okej.
Okay. Kommunal har vaknat, tänker man ju då. Så Rut utformade då en mjukvara och byggde ihop en robottupp.
Är det bara en robottupp?
Ja, det är en robottupp.
Det här är Tobias Baudin, Kommunals nya ordförande. Och det här är Tuppen.
God morgon.
God morgon.
Kommer jag och Tuppen här?
Oj, oj, oj.
De har gjort då filmer i reklamkampanjen där Tobias, ordföranden, Tobias Baudin, har med sig Tuppen då och besöker arbetsplatsen. Men även när han är hemma så är Tuppen där.
Han dricker kaffe med den. Men vad heter det? Det är också exakt sådär tonen. Och så Tuppen och alla bara, jaha. Och sen så ger han den till folk och sen så tittar de på den.
En jättegammal dam rullar den på sin rullator.
Jaha. Så ger de till en annan person, kanske några som är, jobbar på en brandkår.
Men håller
så tittar de på dem. Nej, den säger ingenting.
Nej.
Och så säger alla, okej.
Ja, det är en robottupp. Indeed.
Den galar inte, eller?
Nej,
jo, den galar faktiskt. Vi kommer alltså, lite mer till det. Vi ska utvärdera de här funktionerna den har.
Man säger så här, jag var på Place Le Place och där visade, vad heter Tony Irving pungen. Eller vadå, är det så?
Ja, lite så. Jag kommer förklara det, för det är väldigt tekniskt. Det här är ju nya tider, så att man måste ju försöka förstå hur det går till också.
Den känner av när någonting är barockt. Okej. Okay.
Kan man säga. Men låt oss börja med att utvärdera hur bra tuppen är som symbol.
Ja.
För här har vi ju hört då att den fungerar som en väckarklocka. För att Kommunal vaknar, ska vakna.
Framgår det tydligt ifall man inte har den här förkunskapen när man bara ser några av de här filmerna?
Ja, att faktiskt. Så trycker de väldigt mycket på att nu vaknar Kommunal. Det här är ett uppvaknande. Det är faktiskt ungefär nästan det enda som den här symbolen
uttrycker.
Precis. Men så det är det som är så himla viktigt då. Att den symboliserar att man blir...
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Perfekt ju. Här borde Rut kanske ha tänkt på också att tuppen är en symbol för ett patriarkalt svin. Eller hur?
Ja.
Ja. Det är som en elakt svin bland kvinnor som skriker på obekväma tider. Och det blev också, det gav upphov till väldigt många skämt, kanske 40-50 skämt räknat, som handlar om det här med en tupp i hönshuset, som är ett gammalt uttryck när en man går runt bland kvinnor då. Ja,
och det gör man ju lite kommunal.
Ja, det är ju majoriteten av medlemmarna är ju kvinnor då. Så kommer Tobias Baudin med en tupp som skriker.
också att han tar över då efter en kvinna. Ja. Att nu är det ut med de här kacklade kärringarna.
Kommer
beredd på att bli rejält knullade. Det är vad det här handlar om.
Det
och om jag inte
jag
gillar
liksom,
så kommer jag skulle picka ihjäl.
Lite det är lite hotfullt som djur, hönan, eller tuppen menar jag. Så där tänker jag kanske att en kampanjbyrå, eller vad heter det, en PR-byrå skulle ha tänkt på att man kanske skulle ha tagit något mer, ett djur som kanske är bra på att lyssna. En hund som är ju känd för att vara en god lyssnare. Ja. Snarare än en tupp som liksom skriker över alla och bara går efter sin egen. Men det här är ju petitesset.
Den här ökenräven som har så himla stora
jättestora öron. En ökenräv, precis. Ja, där hade vi kunnat ha någonting. Men det blev en tupp.
Ja.
Okej, låt oss gå vidare till och se hur robottuppen fungerar och vilken funktion den ska ha för medlemmarna.
Så här funkar den. Tuppen skannar av nätet och sociala medier på åsikter om Kommunal. När medlemmarna gillar det Kommunal gör, ja då är tuppen glad. Är medlemmarna missnöjda, ja då blir tuppen arg. På vår hemsida kan man följa tuppens humör just nu.
Man sätter den framför en dator så får den kolla på Twitter.
Den är ju en robot så den har ju någon slags mjukvara.
Okej.
Okay. Jonathan. Så att den kan skanna av dem. Och det står så här på hemsidan. Så här fungerar det. Kommentarer där Kommunal nämns analyseras och kategoriseras som negativa, neutrala eller positiva. Detta tillsammans med klick ovan. Alltså på hemsidan kan man också klicka i arg, neutral eller glad. Styr tuppens humör. Så som medlem så kan man känna ändå ut i fingerspetsarna att ens åsikter har gjort tuppen glad, eller arg, eller neutral faktiskt.
Men är det liksom någon ständig livestream på tuppen på deras hemsida där man kan se hur dens ansiktsuttryck förändras?
Eller? Nej, de har en liten sån skala där man kan se man kan se liksom en liten, på en skala så här om tuppen är glad eller neutral eller arg.
Hur ledsen kan den bli? Kan den bli så ledsen så att den slutar äta?
Nej, det tror jag inte. Den är ju en robot då, så den är du glömmer mycket bort det. Du ser framför dig en levande.
Men den bara så här, men varför väger du ta emot el?
Men att tuppen är som en Tamagotchi.
Ja.
Att Kommunals medlemmar kan bli så arga på Kommunal för att de svälter tuppen till döds.
Det hade varit mörkt, men det kanske hade varit liksom, då hade man verkligen känt att man gjorde någonting.
Jag kopplar in den till el, men den väger ta emot el. För den är så ledsen.
Men vad konstigt det var när han sa det där i det här klippet vi hörde nyss. Vad konstigt det var att lyssna på. Jag kände lite att jag var hög på något sätt.
Ja, det är väldigt främmande på många sätt. Den här typen av psykologi med en sån här tupp som har olika humör är ju väldigt ny form av psykologi och ny form av medlemsdialog. Då. Vi är inte vana att bara prata i arg tupp, neutral tupp och glad tupp.
Men det är som det där klippet, för jag har dragit det flera gånger, men i 30 Rock när hon Jenna heter hon det, när hon ser så här, hon ser att Tina Liz Lemon är sur och så säger nu ser det exakt ut som det där kortet som betyder att man är arg eller ledsen,
att man måste översätta,
men hon var tvungen att lära sig mänskliga känslor för hon är en sån liksom sociopat. Men att är det så att den här egentligen inte är till, den är till för ledningen.
Kanske.
De måste se på tuppen ifall medlemmarna är arga.
De kan inte avgöra det själva.
De bara 14 000 har lämnat Kommunal, men jag har ingen aning om vad det betyder. Men vänta, om vi bara kunde få höra en tupp, tuppskänslor.
Men du, nu har jag bokat in Tony Irving och den här pungrutinen. Då märkte jag direkt att tuppen, den har slutat äta el.
Ja, jag ser att det är arg tupp nu. Vad fan, vad beror det på?
Okej, jag måste ringa Tony och säga att det inte blir någonting.
Det är ett väldigt nytt sätt, får man ju ge reklambyrån RUT. Att det är ett väldigt, väldigt nytt sätt att försöka få till en dialog. Tilläggas bör att man kan skicka in förslag också till Tobias via den här sidan, Kommunalvaknar på Kommunals hemsida.
Alltså, man måste gå igenom tuppen. Det är så här, mejla inte mig.
Jo, bara mejla honom.
Om ni har något så här, klag eller någonting, en annat surt, så skicka det till tuppen.
Nej, men så just den här metoden vet jag inte riktigt. Vi får väl se vad den...
Det kanske går jättebra.
Ja, det kanske går jättebra. Jag vet bara inte riktigt vad man ska dra riktigt för slutsatser av arg tupp, glad tupp, neutral tupp. Men. Sen så är det ju också då viktigt för Kommunal att nå ut till yngre potentiella medlemmar. Och det var ju också då en funktion den här tuppen ska fylla. Att man ska vara lite med och sticka ut lite också, kanske då. För att den är ju framtiden, tuppen. Ja. Den är Westworld. Den right. är liksom, mm. Det gillar ju vi, ja. Unga. vi. och där har det funkat rätt bra, faktiskt. De har ju nått ut med kampanjen ganska så bra. Där kan Rut klappa sig på axeln, faktiskt. Förra veckan så fick Tobias och tuppen då vara med i Breaking News med Filip och Fredrik. Där de fick vara med och prata om... ja, tanken var kanske att prata om kampanjen. Mm. Och liksom ja. Varför det är viktigt med fackförbund, jag vet inte. Men de fick mest prata om ifall tuppen var ett skämt eller inte.
Ja.
Så det blev lite, lät lite så.
Men det kanske är på riktigt en sån poäng att man gör något som är lite dumt och töntigt. Då får man i alla fall uppmärksamhet.
Ja.
Att det bara är... Det är det som kallas peacocking. Det är ju som tupp. När man just gör the game. Ja, att man bara har en ful hatt. Man vet att den är lite ful.
Mm.
Då får man något att prata om med tjejerna.
Precis,
kolla vilken ful hatt jag har. att det är det som det kommunal gör.
Vad heter han? Bodelid heter det.
Vem?
Baudin.
Baudin. Mm.
Och så tänkte jag att du ska ha den här robottuppen.
Som du alltid ska bära med dig. Men det som är lite svårt...
Det har inte höjt förtroendet för kommunal, men Tobias Baudin har fått ligga som fan. Så på så vis har det varit en framgång här.
Men det är lite svårt för att han inte har liksom så mycket med, han kan inte riktigt, baserat nu på den här intervjun i Breaking News, så ja. Är det lite svårt för honom själv att motivera den här tuppen.
Ja.
Han har liksom fått catchphrasen, det här med uppvaknande, men ja. Utöver det är det väldigt svårt för honom att förklara liksom vad det är som händer.
Ja.
Så det lät så här.
Ja, förbundsordförandes Tobias Baudin. Det kan inte vara sån, men när vi såg det här i morse på mötet, då trodde vissa av oss att det här var ett skämt.
Ja.
Vad, jag tror det måste vara specifikt. En tupp ska rädda kommunal.
Det här tuppen, det är ju ett tecken på uppvaknande.
Vad var det för PM-människor som bestämde att det var bra att han skulle vara med i Breaking News?
Det sticker ju ut. Det är lite ballt. Hallå. Så att han kan kanske inte riktigt go with the comedy flow med den här tuppen. För att det är lite oklart även för honom, verkar det som. Så han bara, kan bara hålla sig till detta med att men det är ett uppvaknande. Och det har vi ju förstått nu. Liksom,
ja, han borde ha fått fler talepunkter från Rut PR-byrån. Men att det är ett uppvaknande.
Skyddad av endast en catchphrase.
Men vi trodde att det var ett jävla skämt, va, det här?
In till Filip och Fredrik.
In och skärma brallen med honom nu. För den har ju inget budgetansvar, till exempel, tuppen.
Nej,
det är inte så att när den blir tillräckligt ledsen att den plötsligt kan börja sänka och prioritera.
Nej,
eller?
Nej, den har inga sådana egenskaper. Nej. Utöver det här med glad, det här är neutralt.
Den är så ledsen så den inför direkt demokrati. Den har inga
nej, då hade den ju haft en viss tyngd. Mm. Men så är det inte. Och sen så visade det sig också här i Breaking News att den här tuppen liksom, i kommunikation människor emellan så är den inte så jättesmidig.
Nej.
I och med att den, likt en vanlig tupp, bara låter på helt plötsligt galer. Morrar tydligen också. Så att det blir liksom inte som att man känner att den här är ju ett smörjmedel i en dialog, alltså, utan det blir mer väldigt upphackat av den här tuppen.
Så är det, den skannar av media, sociala medier.
Men
så
hur många ex har du?
Det finns en.
Nu morrar han.
Nu morrar han.
Ja. Här har vi det igen, Fredrik. Man ska sticka ut.
Ja, men det är om du har... Nu rörs.
Och då är den här. Hålla mig som ny ordförande vaken att jag måste förändra kommunal och också en digital brevlåda.
Just i kontakten med andra människor när man har med den här tuppen så fyller den mycket funktion att den avbryter genom att gala
men
och morra.
Men alltså, där blev den arg för att den hade lyckats skanna av nätet. Vad fan gör min ordförande på Breaking News?
Jag vet inte, kanske.
Men just det, är ett livesänd program också. Ja. Så att det är så här, ja, i realtid så blir han utskälld av tuppen för att han sitter där med sin enda dumma talepunkt om att det här är ett uppvaknande.
Åh, Rut, PR-byrå.
Han blir IRL sparkad av tuppen.
Åh, herregud.
Tuppen kliver bakom och börjar jucka mot honom för att visa sin dominans. Så ledsen är tuppen. Måste jag knulla dig? Ja, Twitter säger det.
Att Twitter bara kan ge order åt tuppen. Knulla honom tuppen samtidigt som du gör high five med Filip Hammar.
Så fruktansvärt. Ja. Det är ett uppvaknande. Ja, men det är den här kampanjen då. Jag vet inte vad jag skrev för betyg. En neutral tupp. Den kostade, alltså själva mjukvaran enligt halvosäkra källor i och för sig, men vad jag har läst, så kostade det mjukvaran att ta fram den ungefär 200 000 kronor. Mm. Och sen så ska ju då RUT ha sin beskärda del, som jag inte vet hur mycket det är, men kanske jättemycket pengar skulle utgå från där med en sån, för att ta fram en sån här kampanj. Det som är bra nu då med att de har tuppen är ju att medlemmarna kan ju gå in och skriva vad de tycker om tuppen, och att tuppen kostar 200 000, och så skannar ju tuppen av det, analyserar det, och så blir den arg kanske, om folk tycker det är dåligt. Och sen har vi löst problemet på något sätt, visst?
Ja, just det. Det hade de gjort en annan idiotisk kampanj, de kanske aldrig fått veta hur...
Men nu sitter ju tuppen och skannar av. Så nu kan de säga, oj va? Varför, vadå, 200 000?
Då kommer
arg tupp.
Då kommer öppna dörren till tuppens kontor, så kommer den hänga från en elsladd.
Gud vad surrealistiskt allt känns.
Ja visst, man blir lite förvirrad av det.
Säger jag någonting när den plinkar på? När den plinkar på en sån? Säger jag såhär, hej?
Nej, han bara såhär, va? Stackars Tobias. De har sagt så här. Verkar som att det är helt normalt att det plingar på en robottupp nu, Tobias.
Jag älskar det, om de inte hade informerat honom när vi gjorde den filmen.
Men går han in på något kontor med några kommunalanställda?
Typ, ja, eller en han hälsar på arbetsplatser och har med tuppen då. För att den ska förbättra dialogen med alla som är medlemmar i Kommunal då. Alltså det är ju otroligt.
Och vad gör medlemmarna då? Han kommer och säger hej, här är jag, tuppen, säger de hej. Ja. Och så står de bara och tittar på varandra. Och så håller han tuppen under armen.
Ja. Typ. Och sen blir det så pinsamt så att han går hem.
Det är det som händer, att stänga av kameran. Då är det bara så här, jag går då.
Han måste ju ha, om man kör peacock-tricket, så måste man ha en uppföljning. Du kan inte bara ställa dig med en konstig hatt på en bar.
Nej, du måste ju ha en line efter, måste också det. Säga. Eller flera lines.
Man måste ta upp att man har en konstig hatt.
Jag skulle behöva en kvinnas uppfattning om ett dilemma.
Ja. Något sånt man säger. Eller så får man, de hade kunnat köra ett negattityden också.
Ja.
Att Baudin kommer hem till en och säger, ja, det var väl snyggt för att vara fult.
Och ha med den tuppen.
Och ha med den tuppen.
Ja, lite mer väl utarbetat.
Du är så gullig när du skelar så. Ja, kommer jag med en tupp.
Du är ful. Kolla på mig.
Gud vad soft att du är bekväm i egen kropp och inte tycker att inte har den här hetsen att träna.
Så får man igång.
Nej, tuppen förresten.
Ett riktigt intresse.
Det känns som ett upplägg för en skräckfilm lite grann, som den onda dockan eller något.
Ja, den här tuppen kommer börja. Den har lysande ögon också och kan flaxa med sina små robotvingar.
Eller att man drar ut sladden men den fortsätter att funka.
Ja, den är ju trådlös. Men, okay. Så att det är redan, vi är redan där i skräckscenariot.
Nej, men okej, okay, det är ingen som har laddat den på 4 månader.
Ja, men man har stängt,
fullt batteri.
Just det.
Och den bara feedar av sociala medier, av kommentarsfält. Den äter liksom folks hat.
Den blir större och större.
Ja, den blir större.
Den blir inte arg av hat. Den blir bara
den
större.
Den göds.
Det är någon vaktmästare som först bara är ensam i ett rum och säger, jag tyckte att den rörde på sig fast den var avstängd. Och Tobias Baudin bara, sluta. Är du dum i huvudet? Sen försvinner den vakt, eller den vaktmästaren hittas död liksom. Tuppen har fått oss ut som ett självmord. Som bara liksom eskalerar. Akademikernas A-kassa, att vara medlem där kostar bara 100 i månaden och ger dig upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Lilla Drevet sponsras också av fackförbundet Jusek. Många akademiker, till exempel de som organiseras av Jusek-branscherna, tjänar betydligt mer än A-kassetaket. Så det kan bli ett stort inkomstbortfall om man förlorar jobbet. Men om du är med i fackförbundet Jusek och tar del av deras inkomstförsäkring, så är du skyddad ända upp till 80 000 kronor. Du får 80% av lönen upp till 80 000. Så då klarar du villalånen och slipper adoptera bort ungarna och så vidare. Det är Juseks inkomstförsäkring. Sedan stöttar Jusek er också på en mängd andra vis i karriären. Till exempel genom lönerådgivning, karriärrådgivning, seminarier, hjälp med CV och LinkedIn-profiler bland annat. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Så att du lägger alltså bara till 251 kronor om du redan är A-kassemedlem. Den här veckan drar också Jusek igång kampanjen Vi vet. Vi vet, som handlar...
Också en hotkampanj.
Det är bara jag som säger den så.
Vi vet.
Tänk att någon lite mer trevlig, tänk att Martina säger det på ett käckt sätt.
Ah.
Den kampanjen handlar om att du, mannen på gatan, personen som lyssnar på podd, kanske tänker på jurister bara när du hör namnet Jusek. Men Jusek är också fackförbundet för samhällsvetare, ekonomer, kommunikatörer och för dig som jobbar som personalvetare eller systemvetare. Eftersom Jusek jobbar för några få yrkesgrupper, har de också kunskapen om din specifika yrkesroll och är med dig genom hela din karriär. De är ett fackförbund som har stenkoll på just dina behov. Och det kan vara en fördel jämfört med vissa av de stora fackförbunden som har kanske 4 miljoner yrkesgrupper som trängs under paraplyt. Men Jusek har då 6. Så det är vi vet. Jusek vet vad just du behöver.
Ja.
Så om du tillhör någon av de här 6 yrkesgrupperna jag nämnde kan du ansöka om medlemskap i Jusek. Just nu får du också ett riktigt bra erbjudande om du går in på kampanjsidan jusek.se/vivet. Otroligt bra. Och vi säger det inte här.
Oh.
Man måste gå in där och kolla. Men det är ett otroligt bra erbjudande.
Mm.
Går du med i Akademikernas A-kassa och /eller fackförbundet Jusek tack vare den här podden får du gärna skriva det i din ansökan. Du kan också gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Jag håller på att separera från min revisor så att jag går igenom lite tunga tider just nu.
Kämpa.
Fast att ni ska veta det. Mm. Att jag har det lite tungt.
Ja.
Det har inte att göra med det du ska säga.
Nej, mer kvaliteten på det jag ska säga.
Okay.
För ett tag sedan visste jag inte vad jag skulle göra till Levet. Så då frågade jag er om tips. Och Moa skickade då en artikel till mig med kommentaren, du kan väl göra något om mäklare. Det är något skumt med dem.
Mm.
Vad som är skumt sa du inte.
Nej, det får du väl ta reda på själv.
Du gjorde ändå halva jobbet kan man säga.
Ja,
gav en artikel och en känsla. Artikeln handlade om Fredrik Eklund.
Ja, han är New York docusåpa-stjärna-mäklaren.
Mm. Och artikeln var från Göteborgs-Posten. Och så här började den. Fredrik Eklund, en av världens mest kända mäklare, öppnar nu kontor i Göteborg som är designat som ett på Manhattan. Man får alltså känslan av att vara på Manhattan så länge man inte tittar ut genom fönstret. Då blir det smärtsamt klart att man fortfarande är i Göteborg.
Mm. Stod det så?
Mm. I ett par sekunder blir du glad. Sen blir du ledsen igen.
Mm.
Och så fortsätter den. Med sig har en stor kontaktnät, massor av energi och målet att vinna. Det här är lite av ett hjälteporträtt.
Ja.
Ska jag säga. Och som avslutas det med en fråga. För unga entreprenörer och mäklare är en stor idol. Vad har du för gott råd att ge dem? Tro på dig själv, ändra dig inte för någon. Men var lyhörd och anpassa dig i situationen. Säg lite mot varandra.
Ja.
Det är ingen fara att misslyckas. Det måste man också kunna lyckas. Det måste man kunna lyckas. Ta rygg på den bästa i din bransch.
Mm.
Och bla bla bla.
Vad mycket matnyttigt.
Vad mycket matnyttigt. Grejen är att Eklund har fått... Eklund och marknaden får man väl säga har fått många att vilja bli mäklare.
Ja.
Det är inte bara Eklund.
Nej, det låter lite orimligt. Ja. Det är en tes jag borde ha drivit, men det lät inte rimligt. Ja, rekordmånga söker till mäklarutbildningen enligt Mäklarförbundet. I alla fall var det så 2015, vilket är de senaste hittat.
Ja, men då är det säkert bara ännu fler sen.
Och det här har lett till en överetablering, vilket jag gissar, men som jag är säker på stämmer.
Mm.
Så det är en kvalificerad gissning.
Ja.
Eller i alla fall en gissning med... en stark känsla bakom.
Mm.
Vilket jag tycker är lite bättre än andra gissningar.
Ja.
Mm.
Och mycket på grund av hur härligt mäklaryrket har framstått.
Ja.
Det kan jag tro är lite Eklunds fel. Mm. För redan 2007 i en artikel i SvD så kunde man läsa mäklare vill ha ärligare bild av ett attraktivt yrke.
Mm.
Mm-hmm. De klagas på att folk tror att det här är ett härligt yrke. Och sen syns vi att... det är absolut inte ett härligt yrke.
Är det för att de känner sig lurade till att ha blivit mäklare själva och att de ångrar det? Eller att de inte vill att det ska bli så många nya mäklare?
Nej, det är nog mer att folk som blir mäklare går till Mäklarförbundet och säger det här var ju ett fruktansvärt yrke.
Mm.
Jag känner ingenting och ingen respekterar mig.
Mm. Nej, jag visste kanske att det var attraktivt att många ville bli det för att det var mycket pengar, men ja. Det verkar ju spontant fruktansvärt ändå.
Ja,
tänker man.
Precis, men de har liksom fallit på sitt eget grepp här. De är vana vid att sälja in en trist tvåa som något som skulle kunna ligga på Manhattan. Men de har ju också då sålt in sitt yrke som att det vore något att ha.
Mm.
Så är det ett jättekul yrke, men det är tufft att vara mäklare. Och ett av de stora problemen är då, som vi har sagt, att alla är det.
Mm.
Och därför blir konkurrensen så stor. Om alla gör det som du gör, då blir det tufft att sticka ut och tjäna de här riktigt tunga pengarna.
Mm.
Man brukar säga att om du kastar en sten rakt in i en folksamling så gör det antagligen ingenting. För att 89% chans är att det är en mäklare du träffar. Men precis, men det jag tänkte lite på, för att jag har inte orkat läsa så himla mycket fakta kring den här frågan. Om att det är en överetablering på yrken och att de hela tiden... Som du, jag kan tänka mig att du då, att de har trissat upp priserna på sådana saker så som
jag misstänker dem.
Ja, du misstänker dem.
Mm. Vissa av dem.
Utan jag kan ju bara gå på vad jag har sett, och det är de här mäklardokusåporna. Ja. Men det jag tycker är lustigt med dem är att tvärtom från att vara så här att de säljer in något som, är, som skulle vara guld och gröna skogar, så tycker jag att de verkar gå mest ut på att tala, försöka förklara folk hur läget egentligen är. Mm. Att de säljer inte alls lögner, utan det de säljer är en verklighetssyn som stämmer över med verkligheten. Mm. För om ni har sett den här, så börjar alltid med att Eklund träffar någon på Manhattan som vill sälja en lägenhet. Och då frågar han alltid, vad vill du ha för den? Och då får han alltid samma svar. 10 miljarder biljoner kronor. Mm. Och resten av programmet går ut på att Eklund försöker övertyga säljaren om att den inte kommer få 10 miljarder biljoner kronor. Mm. Av den enkla anledningen att den inte är värd det. Mm. Den har kanske inte golv. Den kanske ligger väldigt nära parken då, Central Park. Men den har inga bärande väggar.
Nej.
Han kommer inte få det. Och dessutom så är det med en lågkonjunktur. Så ingenting är värt 10 miljarder biljoner kronor.
Nej.
Och så säger Eklund, du kanske får 38 miljoner kronor för det. Mm. Och då reagerar de, men det är inga pengar alls. De säger alltid det, det är inga pengar alls.
Okej.
Och då är det Eklunds uppgift att förklara att 38 miljoner kronor visst är pengar. Mm. Och att det till och med är ganska mycket pengar. Ja. Speciellt för en lägenhet som i och för sig är ganska nära parken, men som varken har bärande väggar eller tak. Så är det oerhört mycket pengar.
Ja.
Att de ska vara glad över det. Mm. Han brukar säga så saker som att du vet att, du kommer ju, att din lägenhet har gått upp med flera miljoner kronor sedan du byggde den. Eller sedan du köpte den.
Vilket märkligt program det verkar vara.
Ja, det är väldigt konstigt.
Så det är det han gör.
Ja.
Han försöker, det går bara ut på att sänka priset för säljaren.
Mm.
För de har såna sjukt höga förväntningar och felaktig uppfattning om vad det de har är värt.
Mm.
Mm. Och, men vad är problemet med det då? Menar du att det är...
Nej, det är inget problem. Det är bara att jag har alltid liksom... Jag har tidigare, om jag kanske fallit in i det här mäklarföraktet, att de håller på att trissa upp saker, de går omkring och sprutar, vad heter det, kakdoft i lägenheten för att få någonting att verka mer värt än vad det är.
Mm.
Men i verkligheten tror jag att de går ut, att de mest går runt och sitter och daddar olika säljare och försöker förklara för dem att deras lägenhet inte är värda 10 miljarder biljoner kronor. Mm. Ni hör ju att det är en helt enorm summa.
Ja, ja. Mm. Måste ju säga
och ingen människa skulle kunna tro att något är värt så mycket om du inte äger en lägenhet.
Mm.
Men du menar att de som blir mäklare i Sverige har den här fantasin att man bara ska trissa upp priset och det är det de drömmer om.
Ja, kanske, att vi
liksom lägger ut några sparrisar i ett stilleben och då blir det värt 10 miljarder.
Men också jag tror att det kanske inte är ett problem, att det inte behöver vara ett problem är att vi har en överetablering av mäklare, för man kan göra någonting åt dem. Livström hade en rolig grej om att det finns ett oerhört problem med att det utbildas så himla många skådespelare i Sverige. Mm. För det är väldigt få av dem som kan leva på att vara skådespelare, så istället blir de dramapedagoger, vilket i sig då, som är så, och de i sin tur utbildar ännu fler skådespelare.
Just
som säger nästan alla kommer bli dramapedagoger, och så blir det mer skådespelare och mer dramapedagoger, och att det blir som en fruktansvärt ond cirkel, som om den får hålla på och inte genast stryper liksom bidragen till kulturinstitutioner i det här landet, kommer sänka oss liksom.
Mm, precis.
Men så tycker jag inte alls att det är med mäklare. För mäklare, eftersom om de är då som Fredrik, så kommer de kunna sälja in tuffa sanningar till oss. Och det tror jag kommer behövas i framtiden. Folk som skulle då kunna gå till DNs ledarredaktion och förklara att det inte går att ha ökad tillväxt hela tiden och en bättre miljö.
Du tänker att vem ska förklara ett sånt jobb sen?
Vem ska förklara det för Amanda Björkman?
Okej.
Fredrik
en
Eklund.
Mäklare.
En mäklare.
Du menar att mäklare kommer liksom få en bättre förståelse än nationalekonomerna för en hållbar ekonomi.
Jag tror att de kommer kunna sälja det bättre. Jag tror lite att de kommer åka runt som så här gamla knarker och åkte runt till skolor, högstadieskolor förr.
Mm.
Att på varenda större ekonomisk institution så kommer det komma en gammal mäklare och berätta att liksom, titta på mig och hur det gick.
Du ska få en jättepositiv bild av mäklare nu. Jag är inte misstänksam längre.
Sätt det nu, för nu kommer ni få några käftsmällar från verkligheten. Det här kommer inte leda till nya jobb. Lyssna på mig. Vi börjar med att designa vårt kontor så det såg ut som låg på Manhattan. Men tro mig, det låg i Nordstan.
Jag tänkte bara säga att vi har fått en hemsida.
Just det.
Lilladrevet.se.
Yeah.
Där man kan gå in och surfa runt i några timmar. Jag ska säga att hemsidan är designad och skapad av Gustav Svensson. Som han har en webbbyrå här i Malmö som heter Graphics, fast bara med konsonanter. GRPHCS. Ja, men i alla fall, tack så jättemycket till Gustav.
Ja, tack.
Det var verkligen på tiden att vi fick en sån.
Idag torsdag, eller hur? Så jag har delat bort en livesändning som börjar klockan 8, tror jag. Man kan gå in på underproduktion och köpa biljetter, men är man Patreon så går man gratis.
Nice.
Ni får också jättevärda gå in på twitch.tv/spelpodden. Där spelar spelpodden spelar spel. Och så kan ni titta på när spelar spelpodden spelar spel. Till exempel kan ni kolla på mig när jag är i Skyrim.
Wow.
Eller kolla på Nanna när hon bygger berg- och dalbanor.
Yeah.
Skojigt.
Fler exempel.
Så inte nog.
Ibland möter varandra i Tower for Ascension.
Tack. Perfekt.
Jag kan säga att jag och Dilan och även två komiker från Umeå, Tora Larsson och Elvira Lander, humor är kul. Vi har ett jätteroligt improvisationshumorprojekt som vi kommer premiera i Umeå.
Oj.
I slutet av mars. Jag har svårt för siffror så jag kommer inte ihåg exakt vilket datum. Nej. Men det heter Skuld och man får komma på det. I Umeå och sen i Malmö.
När det är, vad det kostar och vad som görs. Det återkommer vi till.
Jag återkommer med allt sånt. Men nu har jag planterat ett frö och det är så man jobbar med PR.
Ja, det är snabbt.
Jag kan också flagga för att jag har ett stand-up-gig 1 mars. Nu onsdag 1 mars, men vad fan.
Opåkallat kränkt.
Nu kränkte min Twitch-kanal.
Det var efter att du aldrig slutade. Jag var 4 sekunder inne i min puff. Men jag ska uppträda i Kristianstad på en klubb som heter Äntligen Roligt. Så Kristianstad 1 mars, Äntligen Roligt. Googla på det. Så hittar ni info om biljetter och vilka andra som uppträder den kvällen.
Vilket just ett sms från intresseklubbarna om att de har antecknat det.
Ja, vi säger tack så mycket till Aftonbladet Kultur. Tack till Akademikernas A-kassa och Fackförbundet Jusek. Tack Malmö Musikstudio. Ni heter Moa Lundqvist, Jonathan Unge. Jag heter Ola Söderholm. Hej då!
Hej då.